Podplay.
Hallå, hallå kära lyssnare och hockeyvänner. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt poddavsnitt som denna vecka spelas in i vackra Davos i östra Schweiz. Och varför det? Jo, för att jag har fått äran att träffa en av våra mest framgångsrika hockeyprofiler genom tiderna, nämligen Jörgen Jönsson. Vad fint att få träffa dig i den här miljön, Jörgen.
Ja, vad kul. Tack.
Det är ditt första utlandsäventyr som tränare. Mm. Har saker och ting... Var det som du förväntat dig?
Jo, men det hade nu varit. Jag kom hit för att jag skulle se och uppleva en ny kultur. Jag kom hit för att lära mig fler saker och bredda min tränarerfarenhet och min kunskapsbank. Så att, det har väl varit som jag förhoppas, som jag förväntade mig, ska jag säga.
Det har inte funnits någonting som så här, det här händer ju aldrig hemma i Sverige.
Det dyker väl alltid upp någonting, men på det stora hela så är det väl som förväntat, skulle jag säga.
Okej. Vad tycker du fördelarna är att leva, bo och träna här i Schweiz kontra Sverige då?
Jag vet inte om det är några fördelar. Det skulle kanske vara att, som jag sa, man får lära nya vänner, nära ny kultur. Det är ju en fördel. Det är ju kul att lära sig nya saker. Så att det skulle vara det.
Och det är inte direkt fult här heller?
Nej, men här i Davos är det ju fantastiskt. När vi sitter här idag så är det ju snö. Och häromdagen var det ju blå himmel och bergstopparna skiner ju med det vita pudret. Så att, visst är det härlig miljö.
Men just själva ishockeyn då? Är det någonting som har slagit dig där som att ja, men det här är ju faktiskt lite roligare? Det, de två matcher jag har sett här, jag upplevt det lite öppnare ishockey än hemma i alla fall.
Ja, men det är det också. Det är ju mer... möjligheternas ishockey. Man ser mer möjligheter och mer spel och mer chans att göra mål och spela offensiv hockey, för att det bygger mycket på det. Spela framåt, full fart framåt egentligen. Så att det händer ju mycket under matcherna oftast.
Och att då våra anfallscoacher i den ledarstaben kan säga ganska kul då?
Jo, men det är kul. Jag är ändå i grund och botten en kille som vill vinna också, mer än vad jag förlorar. Så att, ibland så blir det lite frustrerande också, fast att jag är glad att vi anfaller mycket och sådär, så lägger jag mig ändå i en del och har åsikter om det totala spelet. Och så här långt så har det gått jättebra för oss.
Nu sitter du och jag spelar in det här i november. Det här kommer att släppas i december någon gång. Men här och nu i alla fall är ni ju i toppen av den svenska högsta ligan. Vad skulle du säga är framgångsfaktorerna bakom det?
Ja, men det är ett bra lag. Jag tycker vi har en härlig energi i gruppen. Jag tycker vi spelar en snabb hockey. Mycket, mycket går ut på att ställa om fort och anfalla med mycket fart. Så att, det har varit framgångsrikt. Sen så tycker jag vi har ju fått till vårt spel i numrerat underläge jättebra. Släpper knappt in några mål. Vi har gjort mycket mål i powerplay. Jag tror vi är någonstans i toppen i den spelformen också. Och målvaktsspelet har varit bra. Så att egentligen alla bitar stämmer i spelet.
Och så har du ju tre svenska nyckelspelare i det här lagbygget också. Hur skönt känns det att ändå ha några som man kan prata svenska med och skicka ut budskapen lite lättare kanske än på engelska eller tyska?
Ja, men vi kör engelska i stort sett alltid. Jag försöker lära mig tyska av respekt för merparten av laget. Och det svenska språket använder vi egentligen bara när vi pratar om privata grejer eller sidan om. Men då är det extremt skönt att ha någon att prata med och kunna känna sig lite mer som hemma igen och sådär. Så jag tycker det är jättekul att...
Säg inte för mycket om tyskan bara, för att jag har bildat en fördom om det, om dig lite senare. Så att vi avvaktar med det samtalsämnet lite, tänker jag.
Okay.
men du, Davos, den här jätteklubben i Schweiz. Ja. Flest titlar i hela landet. Mm. Märker man av det här på stan? Det är en liten by här, runt 10 000 tror jag att det är totalt i hela kantonen. Märker man det?
Jag tror att många förväntar sig att man ska vinna alltid. Och de är väldigt sällan nöjda när man vinner med uddamålet mot förväntade sämre lag och sådär. Så att ja, pressen är ganska hög skulle jag säga. Men eftersom jag är ny och sådär så kan inte läsa alla tidningar och allting. Så att jag har inte så koll på debatten. Men just nu tror jag nog att de flesta är nöjda.
Så du personligen märker egentligen inte av det där trycket då?
Jo, men det gör man ju när man är ute ändå. När man går på stan, man blir ju igenkänd ändå och folk ler eller inte ler. Så att, okay. Så att man lever mycket för hockeyn, absolut, det gör man.
Går det att dra någon slags rät linje till Färjestad, som ändå är en maktfaktor i Sverige som du var i väldigt många år?
Ja, men det kan man nog göra. Eller så är det min egna känsla, men där är ju också press att vinna och man får ju både uppmuntrande kommentarer och andra kommentarer när det inte går som det förväntat liksom. Så att det kanske är en parallell, absolut. Men den har jag levt i alltid,
ja,
skulle jag vilja säga. Så att för mig är det inget nytt och på någonstans så tycker jag också att det är ganska befriande att folk engagerar sig. Jag tycker det är viktigt också.
Det var det jag tänkte fråga om, att min känsla är att du anammar den där högpresterande miljön och att du gärna vill verka i den. Är det lite så?
Jo, men jag har ju varit i den miljön hela tiden nästan. Som senior, och det har blivit det naturliga för mig. Så jag trivs i den miljön. Jag tycker det är spännande och den driver mig. Och den miljön skapar energi också. Den skapar press, absolut. Det måste man hantera. Men den skapar också energi, tycker jag. Så att jag någonstans känner jag att det är den här miljön jag vill vara i. På högsta nivån och utmana om att vinna matcher och sådär. Så att det är kul.
Olika människor hanterar ju press olika och en del kan tycka att det är betungande, vissa frodas i det. Vad skulle du säga är nycklarna till att faktiskt ta till sig det här på rätt sätt?
Jag får prata för mig själv, så är det väl mycket att jag är ganska trygg i den jag är. Jag är ganska duktig och skärma av brus, om man nu kallar det så, runt omkring och fokusera på uppgift. Jag är också liksom duktig på att veta vad jag kan och inte kan, och jag ger mig sällan ut någonstans i miljöer där jag inte känner att ja, men den här grejen ska jag testa idag liksom. Då pratar jag både som spelare och som ledare. Det känns bra att veta att man liksom, det här kan jag, det här pratar jag om. Jag tror att det är samma för alla. Jag tror att det är samma för dig i din miljö där du jobbar. Jag tror det är samma för alla andra, att alltså hålla i det du vet att du kan. Sen säger alla att man ska utmana sig, absolut. Man kan ju tänja på gränsen, men man ska ändå göra det man kan. Det vore värdelöst att börja klättra i bergen när alla har gjort det liksom. Det tror jag inte är något bra, att sätta press på sig själv på det sättet.
Otroligt fascinerande, för att det där tycker jag är en underskattad egenskap, att veta sina begränsningar på något sätt. Var det där någonting som du lärde dig tidigt? Eller har du alltid funnits med dig på något sätt naturligt?
Vet inte. Som privatperson är jag väldigt lugn. För det mesta. Där händer det inte så hemskt mycket.
Du har tänkt upp dig?
Nej, det gör jag ofta inte. Och i hockeymiljön så har jag mer lätt för att använda känslorna på ett sätt som gynnar mig, tycker jag. Men jag tror liksom att miljön, hockeyn är ju mycket ett spel också, att gör inte stora misstag liksom. Spela på ett sätt som du kan och som du vill, men undvik att göra liksom största misstagen, dribbla inte som sista man och tappa inte pucken på fel ställe och så där. Det kommer ett nytt byte eller en ny match liksom. Så ser väl jag på det, och då tycker jag också att det kan skapa ett lugn i att okej, den här gången så får jag respektera att motståndarna gjorde något bra, och så får jag liksom anpassa mig utifrån det. Nästa gång så förhoppningsvis är det jag som ser till så att vårt lag gör något bättre, och så kan vi få fördela det istället då.
Och jag upplever ju att ishockey är kanske den mest slumpartade och oberäkneliga sporten där ute. Och då kanske det finns en trygghet att man verkar i de ramar som man är van vid.
Jo, men jag tycker att man ska för det mesta hålla sig i det där liksom. Men sen ibland så är det klart man behöver bryta mönster och sådär också. Men det är väl där någonstans de bästa spelarna och coacherna med fingertoppskänsla vet vilket tillfälle är det jag ska liksom göra det här. Riktningsförändringen eller taktikförändringen. Ska jag ha tålamod eller ska jag liksom förändra någonting? Det är väl där i det vad heter det?
Finstilta kanske?
Det är finstilta eller fine-tuned touchen liksom. Mm. Det är där det sitter liksom, tror jag.
En iakttagelse jag gjorde. Du pratar om att du är väldigt lugn som privatperson. Under er match mot Friburg-Gotteron, seriefinalen här. En av era backar gör ju ett individuellt misstag som leder till ett friläge, och sen gör Friburg-Gotteron 1-0.
Mm.
Huvudtränaren Christian. Jag hörde att han kallas Christian Volvo av spelaren.
Han heter Volven, så han kallas Volvo. Ja, precis.
Jag tyckte det var lite roligt.
Ja, faktiskt. Det är bra. Svensk anknytning.
Så det är ett bra namn. Han blev ju upprörd. Det såg man tydligt. Gestikulerade, skrek. Så riktade jag blicken mot dig. Lugn. Såg ut att andas.
Mm.
Slog på taktiktavlan. Kom igen nu grabbar. Mm. Fortsätter, mana på. Där tyckte jag såg en skillnad lite i ledarskap.
Ja, en ganska stor skillnad.
Ja. Varför vill du åt det där hållet som kanske Christian inte är åt?
Jag tycker det är viktigt att ha balans. det vore inte bra i mitt ledarteam, tycker jag, om jag skulle få bestämma, att alla är exakt samma personligheter. Det innebär att alla blir upprörda på samma sak. Alla är lugna. Eller lugn, ska jag inte säga att Christian Volvo är. Men man, det är risk att det blir samma engagemang från alla hela tiden. Det tror inte jag på. Å andra sidan, just om du pratar om den här situationen. Jag blir inte upprörd över den här situationen. Jag tycker att det är så uppenbart att det är ett superduper misstag och individuellt misstag, så att det har ingenting med spelet att göra.
Och den spelaren vet väl kanske det själv också?
Jag är helt säker på att han skäms nog oerhört när han kommer tillbaka till båset och ska titta de andra medspelarna i ögonen. Och då behöver inte jag vara den som ska strö ännu mer salt i det där såret som är vidöppet. Så att därför så tycker jag att då är det bättre att fokusera på annat. Att okej, det där är ett misstag. Kom igen killar, vi andra, vi kör på. Liksom. Det var ju 50 minuter kvar av matchen också, så att jag tycker liksom att det där tycker inte jag är något att vara upprörd över. Däremot blir jag jäkligt upprörd när spelare inte gör sitt bästa. Liksom. Eller om man av lättja gör fel, då blir jag jäkligt upprörd. För det tycker jag, det är bara dålig respekt mot medspelaren.
Men jag uppfattar det ändå som att du uppskattar olikheten i coachstaben och den dynamiken krävs.
Ja, men det måste väl finnas, tycker jag. Jag tycker inte det är något speciellt bra om en coach-trio bakom spelarna agerar på samma sätt samtidigt. Det finns ju ingen dynamik i det. Då skulle kunna stått en person där bak istället. Jag tycker det är dynamiken man behöver. Någon med bra blick för spelet. Någon kanske lite mer engagerad. Någon lite mer analytisk och lugn. Liksom, då kan du boosta upp varandra eller hjälpa spelarna på bästa sätt. Liksom. Möta spelaren som behöver vakna till. Det kan man ju skicka energi på. En kille som är för stressad, han behöver lugna ner sig. Det behöver man ju inte ha ännu mer energi på honom. Då behöver man ju prata i en lugn miljö med honom, en lugn ton. Så att kan man använda sig av alla de här typerna, så tycker jag då tror jag man kommer längst.
Sen i en sån situation kanske man också gärna ser att spelarna tar ett visst ansvar att prata med den killen, att kom igen nu, det där är bara ett individuellt misstag, vi fortsätter trycka på här för en kvittering.
Jag är säker på att de gör det också. Ja. Annars blir jag besviken på dem.
Är det någonting som måste komma från er ledare, att den här typen av miljö vill vi ha, eller sker det bara naturligt i en grupp?
Nej, jag tror att man, eller ja, det finns ju olika grupper. Jag har varit i grupper där det sker absolut naturligt. Helt utan att någon behöver säga något. Är det någon som tar på sig den här rollen att vara stöttande, pådrivande, sådär.
Det är oerhört abstrakt, måste jag säga.
Ja, absolut.
Alltså, det är väldigt när det bara händer,
svårt att greppa på. Ja. Men sen finns det miljöer där det inte finns på samma sätt. Och då tycker jag att det är absolut något man måste, i min värld, uppmuntra att de ska också stärka varandra. Liksom. Det handlar inte bara om en ledare som ska liksom ge 20 individer feedback hela tiden. De kan ju också ge varandra hjälp och stöd och för den delen ställa krav på varandra också.
Är den självklara, om vi ska säga så, kulturen starkare än den konstgjorda kulturen?
Nej, eller ja. Det där är också olika från grupp till grupp. Ja. Men det finns ju miljöer och kulturer där man behöver förstärka saker som inte finns för att det ska vara en välfungerande, väl oljad maskin som bara går och går och går och tuggar på, liksom, som man behöver ha i elitidrott. Där behöver man ju lägga kraft i så fall som ledare, absolut. Sen finns det ju grupper som har det naturligt. Kanske med erfarenhet, kanske med naturlig fallenhet. Kanske har gruppen gått igenom saker innan som har liksom skett av någon märkt att det här måste vi själv göra. För att få den starkaste gruppen, den bästa gruppen, den som blir bäst över tid, då behöver ju alla på något sätt bidra med egenskaper eller ledaregenskaper som liksom stöttar varandra.
Det där tycker jag man hör från vinnande lag, att de ledande spelarna pratar ofta om killarna i tredje, fjärde kedjan och kanske bottom två paren bland backarna. Att de förstod sina roller, accepterade dem och lät oss andra utvecklas och förrodas i de positioner vi hade. Och att det var en faktor till att de kunde gå hela vägen.
Ja, det stämmer väl. Fast jag tror om du intervjuar de andra också som spelar i tredje, fjärde kedjan, så tror jag nog att de säger nog samma sak om de andra. Ja. Att de andra liksom hittar en roll där de kunde leverera och vi gjorde det vi skulle. Liksom. Så att jag tror att det går igen i alla. Men det är ju det man pratar om ständigt. Och det är det forskas kring dag ut och dag in på idrottshögskolor och så vidare.
Liksom,
vad är vad är det som gör gruppen starkare liksom? Men det finns ju ganska mycket forskning på det. Det är just när du hamnar i det här miljön att ställa krav på varandra och alla accepterar den miljön. Det är då du kan vara högpresterande. Att bara gå runt och klappa varandra på ryggen och inte ställa krav på varandra, det är ju jättehärligt i miljön. Men det händer ju inte så mycket i prestationen oftast.
Utanför rinken då? Hur trivs du i Davos?
Men det är lite ensamt och sådär. Jag sitter på kvällarna och tittar ut och njuter av fina landskapet, men när man har varit här nu 4 månader som det är nu, så klart då har jag ju varit i den här miljön och jag har sett det där trädet och sådär. Men liksom, det är jättebra allting. Det
är men familjen är på hemmaplan?
Familjen är hemma. Ja. Okay. Jag har vuxna barn och frugan är kvar hemma och jobbar. Det är mycket fokus på hockey, vilket är bra. Det är därför jag är här, för att lära mig fler saker. Kan jobba jättemycket.
Kanske för mycket.
Det kan man också göra. Än så länge inte, men det är kul. Sen så kan man också liksom, det är nära till hallen, det är enkelt att röra sig i den här lilla byn. Det känns som att alla känner varandra och det är ganska familjär stämning när man är ute och går på stan och alla hälsar på varandra fast man är totalt okänd för varandra. Mm. Så att det är ganska skön miljö och mysigt och sådär. Och sen ser jag fram emot att vintersäsongen ska komma igång så att man kan sätta på sig ett par slalomskidor och åka lite slalom en ledig dag också. Det längtar jag till.
Ja, då har vi andra perioden hos oss med Jörgen Jönsson, och innan jag och Jörgen kastar oss in i det här maxpulsvattnet med snabbfrågor och fördomar. Hur coachar du i andra perioden kontra första och tredje? Skiljer sig på något sätt?
Det gör det väl kanske lite grann. Jag förmedlar kanske mer säkerhet och mer noggrannhet i andra perioden än vad jag gör i första definitivt.
Därför just att, eftersom att avståndet är längre.
Exakt, det där är ju ingenting man ska underskatta, det där att man tappar man pucken på fel ställe och hamnar i egen zon, så är det lång väg och liksom byta och du blir fort, väldigt fort trött i hockey. Redan efter 40 sekunder så börjar ju besluten blir lite sämre och du är lite svårare att röra dig och lite långsammare. Och så där. Och det där vill man ju inte vara med om så mycket som spelare och absolut inte som coach heller, när man står och inte kan påverka någonting. Så att, lite grann annorlunda coachar jag andra på.
All right. Och jag sa det till dig här i pausen också, som lyssnarna inte hörde, att vi kör både spelare och ledarspåret med tanke på att det är en otroligt fin spelarkarriär. Mm. Men du har inlett bra här också som tränare under de åren du var aktiv och vunnit saker. Så att det blir lite både och här för lyssnarna, tänker jag.
Mm.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
det finns ju, det är ju jättesvårt.
Ja, jag förstår det.
Det blir taskigt. Det bästa laget jag delat omklädningsrum med är OS-laget 2006.
Okej, men då kör vi den här då. Foppa, Sudden eller Linus?
Ja, exakt. Det är ungefär samma. Liksom. Det är som att välja mellan de tre bästa maträtterna man vet i hela världen. Liksom.
Vilka eller sina ska tre välja? Syskon.
Ja, men typ nästan så. Även om Kenny är bäst. Ja, så han är min bror och var med 2006. Så, ja. Nej, men alltså på något sätt kanske Foppa har varit den största kanske i Sverige och sådär. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det går att välja egentligen.
Okay. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Ja, men den jag tyckte var bäst för mig då, det var Bengt-Åke Gustafsson när jag var mer äldre och rutinerad, och vi vann ju mycket tillsammans också. Han hade en bra ledarstil för mig på det tillfället. Den som är bäst nu, ja, men jag tycker Sam Hallam gör ett genuint intryck. Jag har fått förmånen att jobba med honom i 2 säsonger och jag tycker att han är jäkligt bra. Så det ser vi samhällen.
En okänd talang?
Ja, men jag tycker det är kul att stå och laga mat. Jag gillar att laga den här fredagsmiddagen eller lördagsmiddagen. Men det är inte så kul att göra onsdagslunchen.
Så att, I feel you.
Men det är ganska kul tycker jag.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Bästa köpet, jag gissar väl att det är väl den senaste kostymen. Det är ganska schysst just nu. Den är jag ganska nöjd med. Det är bra.
Sämsta då?
Sämsta köpet? det skulle vara någon dum jävla aktie som man trodde att man skulle tjäna pengar på, så gick det åt andra hållet istället. Så det är väl det sämsta köpet.
Känns som att vi alla var det där någon gång.
Ja, det är väl en liten hobby att titta på aktiesidorna i alla fall och sådär. Men speciellt bra, det är jag inte.
Okej, så det Jörgen Jönsson lägger pengar på, det är kavajer och aktier alltså. Det är de två sakerna.
Ja, lite grann så är det nog faktiskt.
Ja, okej. Ja. Nu är det ju några fördomar som jag ska skjuta mot det här. Mm. Och så får du bekräfta eller dementera dem helt enkelt.
Okej.
Redo?
Ja, kanske.
Du är en av få coacher i hockeyvärlden som inte går runt med den klassiska kaffe i pappmuggen, utan du föredrar faktiskt te före javat.
Nej, det där skjuter jag i sank. Det.
Nej! Okej, du är en kaffedrickare alltså.
Jag är en kaffedrickare, deluxe.
Ah, okej.
Okay. Alldeles för mycket.
Alldeles för mycket till och med också.
Ja, men det blir ju lätt så.
Jag tänker att ju äldre man blir så går man lite mot teet ändå, att man börjar släppa.
Ja, det tror jag faktiskt.
Okej, så lite ändå.
Jag tror ändå att jag börjar tänka på det, och det är fler som dricker te. Så att,
du får dra ner på koffeinhalten i alla fall.
Men jag vet inte om det är något bättre att dricka te. Det
finns ju te utan koffein.
Jo, det finns kaffe utan koffein.
Ja, det är sant också. Som börjar bli bättre och bättre.
Jag dricker inte den sorten, men det är kanske den blir.
Jag pratade ju med er GM, Jan Alston, igår. Jag vet inte om jag uttalade det rätt, men det får vara så i alla fall. Och han gick in lite på vad du har tillfört i Davos. Och han var ju full beundran och han sa att du hade ett extremt högt hockey-IQ. Och det där tycker jag är lite subjektivt. Vad innebär hockey-IQ egentligen? Vad är det begreppet för dig? Och vad tror du att han menar när han säger det?
Ja, men jag hoppas att han menar att jag har den där känslan av att nu behöver vi dra i någon liten tråd här.
Som du var inne på tidigare?
Som jag var inne på tidigare. Att inte liksom sätta en matchplan och sen så ska den fullföljas till 100% varenda minut av hela matchen. För att det är ju en dynamisk sport verkligen, och du var ju själv inne på det, Adam, att det händer grejer och det är tillfälligheternas spel ibland och sådär. Pucken kan studsa på fel håll eller sådär. Då behöver man ju vara ganska närvarande, tycker jag, och ha en känsla för vad är det faktiskt vi behöver. Vilket snör eller vilken tråd behöver vi dra i här för att det ska vända till vår fördel eller för att det ska fortsätta vara så här. För det går ju hela, det är ju taktiskt spel hela tiden, även om inte man, jag tror kanske många inte hinner uppfatta det. Många säger att det är ett spel som går fort och det bara går och går och går. Men det är ju ett taktiskt spel också. Det är ju väldigt ofta man ger direktiv till spelare att i taktiskt hänseende gör lite annorlunda här, gör så där, gör det, nu förändrar vi det här. Så att det är väl där i någonstans jag hoppas och tror att han tycker att min hockey-IQ är bra. För det är ju där i min styrka som spelare var, och det är fortfarande där i jag lägger mycket av min tro på mig själv. Att jag kan spelet och jag kan förändra spelet till mitt lags fördel, även som ledare.
Jag är ju aldrig avundsjuk på er tränare, för att ni verkar jobba 24-7. Och sen är ju ishockey en sport som går i cykler rent taktiskt, och sen är det ju nya spelare som slussas in hela tiden, så man måste ju hela tiden vara up to date som tränare och utvecklas. Hur svårt tycker du att det är att inte göra det du gjorde igår så att säga, utan hela tiden förnya dig själv?
Det är både lätt och svårt, för jag tycker att jag är öppen för mycket. Jag är nyfiken på nya idéer. Jag tittar en hel del på andra matcher, sekvenser i andra matcher där man liksom, åh, det där gjorde de, vad spännande, kan vi applicera det på vårt lag, eller kan jag applicera det på powerplay som jag ansvarar för nu här i Davos. Sådana saker tittar jag mycket efter och få intryck från andra håll och sådär, och det försöker jag använda mig av varje dag. Men sen har man ju alltid sin go-to-grej liksom, att det här funkar.
Vad släpper du aldrig på?
Nej, men jag släpper aldrig på att för att göra mål måste man skjuta. Mm. Det är en klyscha deluxe, men när någonting börjar gå och pipa, nu pratar jag powerplay, spel i numerärt överläge, om det liksom börjar gå trögt som tusen, men då måste man ju börja skjuta. Det blir inget bättre för att man slår en femte eller en sjätte eller en sjunde pass liksom. Då behöver man bara få in pucken på kassen och så hoppas på att någon får dit en klubba eller man slår in en retur liksom.
Bröderna Sedin, högspelintegrans på de två,
ja.
De sa en gång att kreativiteten i powerplay uppstår oftast i kaoset efter att ett skott har låsats mot mål. Mm. Att det är då chansen uppstår. Mm. Jag hör att du nickar här och låter medryckande.
Ja,
är det så?
Jag hummar. Ja, jag hummar genom att det betyder att jag håller med.
Ja, precis.
Ja, men så är det. Som jag sa, man kan ju spela den spelformen på olika sätt. Men att stå och passa runt på utsidan för att vänta på den här sista perfekta passen. Det är jäkligt svårt. Det är bättre att få in pucken mot mål. Det vill säga ta ett skott, ett avslut. Försök göra mål. Få tillbaka den här pucken. Då har ju alla motståndarna liksom kommit in framför mål, skyddat den här lilla ytan som är där. Sen måste de börja röra sig och komma ut och hitta rätt i sina positioner igen. Och så där. Så att absolut är det så att efter det första skottet, det är oftast då det händer. Det är sällan första skottet går i mål.
Som sammet för fötterna, joggingdojorna du fick från både lands- och klubblag. Skönaste pjuxen som går att finna enligt dig.
New Balance. Är det det du är ute efter?
Ja, men att de du fick under karriären i lands- och klubblag, det var de skönaste skorna du någonsin haft på dig.
Ja, du menar så?
Mm. Att du gärna körde på dem?
Ja, såklart. Okay. Det är mina favoritskor.
Ja, det är så.
Ja, såklart.
Gillar du liksom den hockeymiljön, att det är samma typ av utrustning, den miljön, liksom hur det luktar och allt som kommer med det?
Ja, mycket. Jag gillar det. Jag tycker att det skapar samhörighet. Vi är ju 20 stycken som har samma kläder på oss när det är match. Vi är kanske 20 stycken eller fler, 30 som reser i bussen med samma kläder, och då vet man att det är match. Det likställs ändå på något sätt att man liksom, alla vi här är här för att göra en sak tillsammans. Liksom. Så att jag gillar den miljön. Jag trivs och frodas i de miljöerna.
285 landskamper. Flest någonsin. Mm. Ett rekord som jag tror aldrig kommer slås. Nej, jag tror inte det. Med tanke på hur Tre Kronor spelare slussas in och ut nu. Och det är få som är liksom bestående i landslaget. Hur högt håller du den noteringen kontra andra saker du vunnit eller uppnått?
Ja, det är kanske inte lika högt. För mig blir... Jag var ju alltid med, höll jag på att säga. Men alltså jag tyckte det var så himla kul att spela. Jag var så glad att jag fick chansen varenda gång, så jag ville nästan aldrig tacka nej.
Tog aldrig emot?
Nej.
Okay.
Nej. Det var alltid kul. Det var någon turnering jag tackat nej till när vi tidigt, när vi hade barnen var små och sådär. Men sen aldrig nej. Det var aldrig någon tvekan. Liksom. Jag trivdes i den miljön. Tävla med de bästa. Det var kul. Men det blev ju frukten av att jag liksom var med hela tiden, så att det var mer än ett bevis på en lång och bra karriär, men så att vinna någonting, det slår fortfarande högre. Det är svårt att vinna.
Skulle du byta bort det här rekordet mot ett nytt VM-guld?
Nej, jag behöver inte göra det, för jag har ju...
Jag vet, men en tredje.
Nej,
kanske.
Det behövs inte en tredje. Nej, okay. Det blir ingen lycklig över.
Nej, Stanley Cup då?
Ja, nu börjar vi snacka. Okay, det skulle jag nog kunna göra.
Ja, okej, okay. Då har du vunnit allt.
Ja,
om man hade
precis.
Bockat av Stanley Cup. Ja, nej. Du lät dem försöka. Motståndare efter motståndare som genom trash talk ute på isen försökte komma in under skinnet på dig. Men du tillät dig själv aldrig att ge in dig i de där mentala krigen. För du förstod allt som oftast att det gynnade motståndarlaget mer.
Absolut.
Så var det alltså?
Absolut.
Okej, okay. Så nu har jag två i rad. Det känns
det
bra.
Det är riktigt bra. Ja, det där är sanningen, absolut.
Jag är född på 90-talet. Och påverkades ju väldigt mycket under 1900-talet när du var som störst.
Mm.
Och jag reflekterade över det. Jag var inte så gammal, men att jag såg dig aldrig liksom stå och käfta med motspelarna på det sättet riktigt.
Mm.
Varför liksom kastades du inte in i de där bråken? Och jobbade du aktivt med dig själv för att inte göra det?
Absolut, jobbade jag aktivt med mig själv. Jajamensan, det var inte så lätt alltid. Nej, men jag... har väl alltid försökt vända det där till min fördel. För jag tycker att man vill inte hamna i det där som ger motståndarna energi. Jag vill gärna att de liksom lägger bort energi på mig i så fall. Eller på mina spelare nu då. Och jag predikar för mina spelare att liksom balansera er. Jag har inget emot trash talk, absolut inte. Men det gäller att man gör det så att man själv har nytta av det. Inte genom att jag tappar energi. Det finns ju spelare i laget som mår bra av att göra det. Då får de energi. Då får de jättegärna göra det. Men det finns ju också spelare som tappar jättemycket fokus. Tappar jättemycket energi genom att hamna i den här sortens diskussioner, och då det tycker inte jag är någon nytta alls med. Så att jag skulle säga att som aktiv spelare så var det definitivt inte till nytta för mig. Jag vände det till något positivt att åka därifrån eller bara iskall liksom. Sen har man hamnat i det i alla fall. Man är inte felfri, långt ifrån. Under alla de här matcherna så har man misslyckats jäkligt många gånger. Men det var
men liksom konstigt vore annat.
Min stora go-to-grej var ju det här att liksom, om de börjar tappa fokus på sitt spel, då har jag vunnit och då känner jag mig bättre. Liksom.
Jag kan tänka mig att ett lag på 25 spelare också, man vill inte ha för många av den varan, men gärna en, två eller tre stycken kanske.
Ja, men där är vi där igen. Jag pratade om ledarteamet förut, att vi behöver ha olika personligheter och sådär. Det är ju det som gör en grupp stark, om vi pratar om det. Det är ju just olikheterna också. Du har spelare som går igång på den här typen av saker. Du har spelare som går igång på att vara lugn och sansad och liksom mer fokusera på sitt eget. Och de är jäkligt bra på annat istället. Liksom. Jag tror den här balansen behöver man i en grupp också. Så att det är sportchefens eller GMs roll att sätta ihop bästa möjliga grupp för att bygga det bästa möjliga laget.
Även fast du kan förstå hans beslut, känner du i viss mån en besvikelse över att Kenny inte valde Färjestad 2008?
Nej, inte alls faktiskt.
Nej. Okay.
Vi pratar ändå med varandra.
Ja, det kan jag tänka mig. Men det var ju så nära. Eller ja, det var, hur det
ja, men jag uppfattade också som väldigt, väldigt nära. Ja. Men då gjorde han ju, eller han, hela Rögle gjorde en fantastisk prestation och gick upp liksom. Han var ju en ledande spelare och bidrog starkt till det liksom. Men hela klubben gjorde en fantastisk grej. Och jag förstår att han inte kände att han ville överge dem i den stunden.
Efter Rögles seger mot Mora kom ett välbekant ansikte in i omklädningsrummet. Kenny Jönssons bror, landslagsspelaren Jörgen Jönsson. Han har sett Rögle tre gånger i kvalserien. Två gånger på TV och så då sista matchen mot Mora på plats i Ängelholm. Och han erkänner att han inte riktigt trodde på Rögle från början.
Inför kvalserien så trodde jag inte ett dugg på laget. Efterhand som resan gick så pratade jag med Kenny mycket och sådär och de reste sig verkligen och blev bättre och bättre och bättre och var som bäst när det behövdes. Så att, ja, inför idag så trodde jag stenhårt på det eftersom jag åkte hit till och med för att vara med om det här. Så att, det var ju jäkligt skoj.
Hur kändes det att spela inför bossen?
Ja, det är alltid roligt. Det är roligt att han ringde och kom ner och roligt att träffas.
Mm. Vad är din reception av Kennys spel?
Nej, men jag har sagt det. Alltså, han är ju den klart bästa spelaren på isen hela tiden. Och betyder jättemycket för laget, men jag tyckte ändå idag att det var liksom laget Rögle som vann och alla bidrog stenhårt och jobbade otroligt fint för varandra och det gjorde att de gick upp också.
Jag vet att Kenny inte gillar den här frågan, därför ställer jag inte den till honom, men hur gärna skulle du vilja spela med din bossa nästa säsong?
Ja, men Kenny gillar nog den frågan också, det är klart att vi skulle vilja få ihop det, men vi har olika liv, vi bor på olika ställen och olika faser i livet, så att framtiden får utvisa om det kommer att bli så också.
Men det hade väl inte varit fyskam och firat SM-guld tillsammans med honom i slutet av karriären?
Det hade ju varit jättehäftigt. Jag visste ju att vi hade ett lag i Färjestad som hade bra chans att kunna vinna. Så jag tjatade rätt mycket på honom faktiskt. Men han ville ge allt till Rögle och all heder till honom.
När jag läste på här lite så förstod jag som att det var ett skräddarsytt upplägg för honom att han skulle få träffa familjen väldigt mycket om han hade valt Karlstad och Färjestad. Tror du att det var det som gjorde att han inte flyttade från Rögle just där? Eller tror du, vet ju hans brorsa. Men var det därför att han aldrig testade någon annan klubb?
Nej, jag tror att han var nöjd med sin karriär. Jag tror att han har alltid pratat väldigt varmt om att ge tillbaka till Rögle. Han flyttade när han var 19, så han har ju nästan aldrig varit senior i Rögle. Han blev ju NHL-spelare direkt liksom, och var NHL-spelare länge och sen kom han tillbaka till Rögle för att ge tillbaka. De spelade i andra divisionen, Allsvenskan på den tiden, och han gav tillbaka med råge liksom. Och så gick de upp och då så tror jag att han liksom, han var inte färdig med sin karriär, men då kände han nog att det finns ingen anledning för mig att flytta liksom. Han har inte heller varit någon som jagar uppmärksamhet på det sättet. Han har jagat prestation och han har levererat prestation, men han har aldrig liksom flyttat för att vinna eller flyttat för att förverkliga någon sån dröm, utan han har levt sin dröm, tror jag.
Det är rätt mäktigt att han blev utsett till OS bästa back 2006 där också, för direkt från Allsvenskan. Det kommer nog aldrig hända.
Nej, men det finns ju någon kul kommentar från någon nordamerikansk journalist som liksom Han säger väl typ you have a very good second league in Sweden. Ni har en väldigt, väldigt bra andra liga i Sverige tydligen.
Ja, jo, det kan man
så,
minst sagt.
Så om man ställer det perspektivet så är det ytterst imponerande att han hittade den känslan inom sig. Och, men jag vet också hur hårt han jobbar för det. Han tränade extra varje dag i en hel månad och bara körde som ett svin för att bli bra. Liksom.
Han har ju tassat in lite på ledarspåret. Han var i TV-pucken. Jag vet inte om han är aktiv idag på något sätt. Tror att han vill in? Och skulle du vilja jobba med honom på något sätt?
Jag skulle jättegärna jobba med Kenny. Kenny är en av de smartaste hockeybackarna jag vet. Han är absolut uppe i toppen och tog alltid bra beslut och sådär ute på isen. Och jag vet ju att han idag jobbar han inte med någon aktiv del i hockeyn när vi sitter och pratar. Han är däremot fortfarande inne på att vara ledare liksom i sitt civila jobb och sådär och tycker att det är kul att vara en person som kan hjälpa andra. Så att han har många bra ledaregenskaper, absolut. Och han skulle jättegärna få jobba med mig om han ville.
Var det nära att det blev Rögle någon gång för dig? Under spelarkarriären? Efter att du landade?
Ja, men jag tänkte ofta på det faktiskt. Absolut. Jag ville också ge tillbaka till dem. Jag flyttade också ganska tidigt. Jag var 23 när jag flyttade. Men jag, av olika skäl så var det aldrig bra tajming. Liksom. Allsvenskan. Sen blev det SHL, då var jag så pass gammal tyckte jag att då hade jag heller ingenting att flytta för. Vi hade rotat oss väl i Karlstad. Så att det blev tyvärr aldrig. Det är något jag kan undra och tänka på ibland. Hur skulle det blivit om jag hade gjort lite i Rögle också?
Det är en minst sagt, ska vi säga, speciell sorti från Rögle 95. För Malmö ville köpa ut dig från kontraktet och ta över dig. Personal som var väldigt på där, vad jag förstått. Mm. Det var ju för min tid, men sen kom Färjestad in i bilden, Conny Evensson, och vad man har hört på omvägar och läst lite så fanns ett pampmöte där som jag gärna vill höra dig berätta lite mer om. Christer Örning från Rögle, och så var det Percy Nilsson och Glennert från Färjestad. Och så kom de överens om dig, eller hur? Visst var det så?
Jo, men så har jag fått det berättat för mig i alla fall av Lars Glennert. Att det var, för det tog väldigt lång tid, vi var långt in i augusti.
95 där?
Ja, augusti 95. Så okay. Säsongen hade börjat, jag hade inte fått de här papperna påskrivna liksom. Övergången var ju inte godkänd liksom. Så att jag missade ju de första träningsmatcherna med Färjestad och fick ju bara träna och sådär. Och då tror jag att Glennert till slut tyckte att nu får det räcka liksom. Så han kallade väl till ett möte, eller om de arrangerade ett möte på något vis i alla fall. Och utifrån det så var det väl klart efter det. Mm.
Hade gärna varit en fluga på väggen då för att höra vad de
ja,
sa.
Ja, det fanns väl någon slags vad storyn ger mig, så fanns det väl någon slags övergångssumma inblandad i det där, och det var tydligen där i som nyckeln satt, att det fattades tydligen ganska mycket pengar som Rögle var skyldig Malmö på den tiden.
Vi säger så att det var 1,5 miljon och att Glennert la fram en check på bordet och sa den som ska ha den, tar den.
Mm.
Har du också hört?
Ja, men det är så jag har fått berätta för mig också. Att det var 1,5 miljon och Percy Nilsson snappade åt sig den här checken. Ögonen böj och skrev på övergångspapperna.
Kanske han gjorde rätt i att han tog den.
Ja, men det verkar ju som att, eller jag vet också att det var så att Rögle hade faktiskt fått låna pengar av Percy i likvida medel, för det var en tuff tid för Rögle som de gick igenom, och för att överleva så behövde de pengar, och han var väl hjälplig, men det var väl såklart grundat på att två av Rögle-spelarna sen skulle hamna i Malmö.
Just det.
Och det var väl därav liksom det här förskottsutbetalningen blev gjord, men sen så klickar jag aldrig riktigt med Percy just i den där övergångssituationen, och jag har för övrigt full respekt för Percy. Jag har träffat han i många andra hänseende, och vi pratar väl som alla vanliga vuxna människor gör med varandra, och jag har respekt för honom. Men just där och då så tilltalade mig inte, utan jag kände mer för att flytta till Karlstad, och det var väl där någonstans det började osa katter med de här 1,5 miljonerna som då fattades då.
Just det. Men Percy menar att ni hade skakat hand och var överens, va?
Jo, men det där tycker jag är en efterkonstruktion. Man brukar ju säga hej, och man brukar säga hej då, och man brukar ta i hand. Och, jag sa när jag gick därifrån att det här ska jag prata med min agent om. Vi ska komma överens om ett avtal liksom. Och det gjorde vi aldrig. Så att, vi var aldrig överens.
Conny Evensson, var det den största anledningen till att det blev Färjestad?
Ja, men det var en stor anledning. Sen var det också sättet som Färjestad presenterade sina tankar på vad jag skulle spela, hur man liksom ville ta hand om allt och alla runt omkring föreningen. Liksom. Det var väl där någonstans man liksom verkligen började odla det här uttrycket familjen. Liksom. Och det var verkligen en sån stund där man kände att man var välkommen överallt och alla vi var. Och då alla vi menar då ledare, spelare, familjer runt omkring. Alla var verkligen ett. Liksom. Man var ju bland de första i Sverige, som jag vet i alla fall, att liksom sätta ihop en stor lov där familjerna kunde vara och bara umgås under matcherna. Och på så sätt så kom ju alltid tjejerna till matchen och man kunde ha sina barn i det där lilla rummet. Och sådär. Så det skapades en fin miljö och den tilltalade mig verkligen då, redan då. Så att, men Conny var ju en bidragande faktor i det, absolut.
Du tar så seriöst på din tränaruppgift att du redan nu, efter några månader i Schweiz, börjar ge ut direktiv på tyska.
Ja, men absolut.
Nu är vi där.
Ja, nu är vi där.
Precis.
Jawohl. Nej, det är inte ett ord jag använder.
Okay.
Men ja, naturligt. Naturligtvis är det så.
Okej.
Okay. Har
du lätt för språk?
Ja, men vi har fyra utländska spelare.
Ja.
Och så har vi en finsk coach och jag en svensk coach. Och jag tycker att jag försöker att anamma den schweiziska kulturen. Och jag försöker visa respekt mot de andra genom att trots allt snappa upp lite ord här och där. Och förmedla dem så nära deras språk som möjligt. Men det låter inte alltid som schweiziska när jag säger det. Men de förstår ibland.
Sen förstår jag också här i Bergen där Davos och... Det är en slags schweiz-tyska som är lite svår att förstå sig på i övriga delar av landet. Och det är nog rätoromanska som också blandar sig in här på något hörn. Så det är lite stökigt, va, rent språkmässigt.
Ja, vi har ju en WhatsApp-grupp som vi skickar meddelande i då. Liksom, och sådär. Och då kan man ju ibland... Är det, ja, men man kan väl ta ett enkelt exempel. Någon har en födelsedag, då skriver alla grattis då. Det kan nog stå på typ 20 olika sätt. Fast
oj.
Det är liksom... Ja, men det är... Det är väldigt märkligt och jag tror många såklart hittar på i olika ord. Men det är en tuff kombo. Det är absolut inte skoltyska man kan luta sig mot. Så att, det är en del nya ord man måste lära sig.
Men din approach till det här andas ju seriositet. Är det självklart för dig att när du går in i en förening så, ja, men, så här ska man bete sig?
Ja, absolut. Jag är en professionell yrkesutövare inom hockeyns värld och jag är här för att ge så mycket jag kan för att försöka göra den här klubben fortsatt framgångsrik och för att lära mig jättemycket. Så att då behöver man en professionell approach. Sen såklart skrattar jag och gillar att ha kul och försöker skoja till det så mycket som möjligt för att det är ju den miljön jag vill vara i. Jag vill inte vara i en miljö där det är superstrikt och man inte vågar skratta och inte vågar säga någonting, utan det ska ju vara ett öppet klimat. Men jag är här för att ge och för att lära mig mycket.
När ska du bli huvudtränare då?
Så snart som möjligt. Hoppas jag.
Det är målet.
Det är ett mål, absolut. Jag har sagt i många år nu att jag vill jättegärna testa mina färdigheter som ansvarig tränare i ett lag också. Så att, det hoppas jag är så snart som möjligt. Jag ser det här som en del i att bli en bättre huvudtränare. Det är att lämna en trygg miljö hemma och behöva utsätta sig för andra saker i en annan kultur. Liksom. Det ger mig trygghet i det jag kan och det ger mig också nya inputs vad man skulle kunna använda sig av. Och sådär. Så att, jag tycker att jag är redo och får se om jag hittar något jobb.
Det tror jag att du kommer göra. Ser du själv börja som huvudtränare utomlands eller hemma i Sverige?
Ja, men det blir nog hemma i Sverige. Men egentligen spelar det inte så stor roll.
Nej.
Men det är ju... Nu har jag varit utomlands några månader. Jag har skrivit ett kontrakt på 2 år.
Men är det 1+1 så du kan bryta det eller är det ett rakt 2-årskontrakt?
Ja, det kan man väl alltid diskutera kanske.
Jag vet, lite
det går kanske att lösa.
Ja, men det, i hockeyns värld känns det som att allt sånt där går att lösa.
Jo.
Kontrakt gäller ju knappt.
Nej, jag tror om man är på speaking terms så egentligen så skulle man kanske ibland inte behöva ett kontrakt.
Nej.
Jag hade inte behövt ett kontrakt när jag var i Färjestad till exempel, egentligen. Men Men ibland är det också bra att ha ett kontakt där man inte är ensam om allting och inte överens om allting. Då är det skönt att ha någonting nedprintat som ändå är något att hålla i.
Mm. Nu är vi ju i en tid då man brukar spika trupper inför nästa säsong och bestämma sig för huvudtränare, och vissa byter sportchefer. Färjestad har gjort det.
Mm.
Det är inte så att du har fått något samtal från någon svensk klubb under den här tiden och frågat om nästa säsong.
Ja, det där kan man ju inte säga.
Nej, men jag får ju ställa frågan, sen väljer du svaret.
Mm. Mm. Exakt så är det ju. Nej, det är väl inte något aktuellt just nu liksom.
Nej, okej.
Okay. Så att och skulle det varit, det skulle jag inte sagt det heller.
Det hade varit en bra rubrik på det här avsnittet annars.
Ja,
Jörgen avslöjar, jag är klar från den här
Sverige. Ja, exakt.
Rickard Wallin, in i Färjestad.
Mm.
Hur är er relation?
Den är väl som med alla andra jag har spelat med och som bor i Karlstad, som Rickard gör och jag gör. Den är bra. Men vi har ingen djupare liksom, vänskap på det sättet. Vi umgås inte sådär. Liksom. Men man springer på varandra ibland på stan och sådär, och då har man ju mycket att prata om. Det finns ju mycket historia och mycket nutid, så att det finns mycket att prata om. Absolut.
Antar att du läser tidningen om vad som händer hemma i Sverige. Peter Jakobsson har ju fått lämna. Hur ser du på att Rickard kliver in i den här rollen och att de tar en liten annan riktning än vad de har gjort senaste åren för Färjestad?
Ja, jag vet för lite om det egentligen. Jag har inte någon direkt kontakt med Färjestad idag.
Har du inte?
Nej, inte mer. Det är ingen som ringer mig och pratar på det sättet. Och som jag sa, ibland träffar jag dem på stan när jag är hemma. Men i övrigt är det ingen hockeykontakt. Så det är absolut inte. Även om jag har många vänner i föreningen. Så inte, jag ringer inte aktivt till dem och de ringer inte aktivt till mig. Men jag tycker ändå någonstans att Peter Jakobsson satt ihop ett... Med Färjestad mått med ett väldigt, väldigt offensivt, slagkraftigt lag. Ett riktigt, riktigt drömlag som ni i tidningarna uttrycker det som. Och jag tycker att liksom han har ju gjort någonstans det han ska. Och jag vet inte varför han fick gå. Jag har inte insatt i den bilden. Rickard Wallin är en smart och klok människa och har haft, jag tror att det är 5 år utanför hockeyn. I alla fall inte speciellt djupt involverad på någon högre nivå, i alla fall i hockeyn. Och det kan nog skapa distans som jag tror är nyttigt att ha. Och han kommer komma in till en tuff uppgift. Så är det. Jag har suttit i hans stol och Peter Jakobssons stol och alla andra sportchefers stol. Och det var absolut inget för mig. Alldeles för tuff uppgift för mig vid den tidpunkten. Så att det krävs sin man för att lösa den här uppgiften. Och vi får väl se vad tiden visar.
Ja, du klev ju av självmant säsongen 12-13.
Mm.
Om du ska bara gå tillbaka till den tiden, vad var det som gjorde att du tog det beslutet och inte återvänt till den posten heller?
Ja, men jag kommer inte återvända till den posten om inte det händer något superrevolutionerande, för att det är kul att jobba med hockey, men det gör jag nu. Nu är jag tränare och nu jobbar jag verkligen aktivt med hockeyn varje dag. Sportchef jobbar man inte alltid med hockeyn i det hänseendet. Man lite svårt att liksom dra i de här trådarna som jag pratade om innan i intervjun, och mycket mer större frågor, struktureringar, organisationsfrågor som för all del är kul också, absolut, men det var ingen för mig just då. Den uppgiften var alldeles för övermäktig med den tidpunkten.
Du beskrev det ju som att det var ett typ av mörker efter det där, att det blev väldigt, väldigt tomt, och att du också upplevde en besvikelse för att det blev tyst från Färjestad. Har ni lappat ihop det? Har ni gjutit olja över vågorna efter det?
Nej, men jag var besviken att jag inte liksom lyckades genomföra uppgiften. Det är väl kanske det största misslyckandet jag har haft i min karriär inom hockeyn. Liksom. Så det är klart att det blev en besvikelse. Det tog lång tid för mig att landa i att göra något annat. Liksom. Jag var tvungen att ta ytterligare ett år där jag gjorde saker utanför hockeyn. Det var nyttigt för mig att komma bort ifrån det. För då helt plötsligt kände jag att jag saknade extremt mycket. Men då var det ju spelet jag saknade, inte liksom själva organisatoriska hockeyfrågor, utan mer spelet liksom. Så att nu är jag på en bra plats och nu blir det hockeytränare så länge någon vill ha en. Så är det.
Tre Kronor då, förbundskapten där, är det något som lockar? För de ska ju byta. Johan Garplund blir inte kvar efter den här säsongen.
Nej, precis. Där är man ju inte aktuell som förbundskapten i alla fall. Det kan jag ju lova dig.
Vadå? Varför inte?
Nej, det är man inte. Det finns många andra tränare som står långt före i kön. Men absolut. Skulle det kunna vara också ett jobb som någon gång i framtiden skulle kunna vara aktuellt. Jag tycker att det är ett hedersuppdrag på någonstans. Och jag tycker man ska vara försiktig att inte devalvera förbundskaptensjobbet. Liksom. Jag tycker att det är ett ärofyllt uppdrag.
Det skulle vara finast i Hockeysverige också.
Jag tycker att det är väldigt få som får chansen att bli förbundskapten. Och jag tror att alla de som har varit det är väldigt stolta över det. Så det tycker jag att man ska fortsätta att hålla den approachen till det. Så skulle man få chansen att göra det, jag skulle absolut tänka på det.
Just stoltheten du berättar om som spelare att få dra på dig 3-kronor-tröjan. Strävar du mot förbundskaptens jobbet att det är liksom det ultimata steget på tränartrappan i Sverige?
Nej, jag strävar inte mot det. Det där får bli en ungefär som när jag spelade. Det där får bli en följd av att jag gör något bra i ett klubblag i så fall. Så mitt första mål, jag är ingen sån här som har, ja men jag drömmer, gör jag. Jag tar tillbaka Adam. Jag drömmer, gör jag, om okay. saker och ting. Jag drömmer om att vara head coach.
Ja.
Jag har fortfarande inte varit. Jag vet inte ens om jag är en bra head coach. Jag vill testa det först.
Innan du kliver upp som förbundskapten?
Innan jag ens drömmer om att bli förbundskapten. Okay. Jag drömmer om att bli head coach just nu. Så jag har ofta mindre steg, mindre drömmar, realistiska, mer realistiska drömmar.
Men så om förbundsledningen skulle ställa frågan, skulle du då säga nej för att du vill bygga på ännu mer i den här erfarenhetsbanken i så fall?
När du sitter här så framför mig så spontant skulle jag nog säga nej.
Ja.
För att jag tror ändå att man behöver vara ansvarig först innan man ens vet vad det där handlar om, tror jag. Men det, jag har inte varit där och jag vet inte.
Eller rättare sagt, han har inget garnityr. En stor lucka där i mitten. Han ser ut som en 6-7-åring ungefär i första klass. Titta på Jörgen Jönsson och åker rakt igenom. Han gör mål i krysset! Det är ett klassiskt mål! Det är underbart! Det är Tumba Johansson, det är lillstrimmade allihop på en gång. Kan man göra så i en SM-final?
Ja, visst är det ett litet annat scenario. Nu är det Luleå som är lite passiv och iskall. Jörgen Jönsson som håller i pucken, ser att han inte kan spela och växlar tempo och dribblar bort sin back istället.
Det är fullständigt makalöst. Titta här. Det är Sotokorva och det är Berglund. Och sen sån där underbart koncentrerad finish. Upp med pucken högt bara.
Ja, bra kontroll. Lägger upp pucken. Och trots att han får ett ganska bra slag där av Sotokorva så är han iskall. Han har pucken under kontroll och sprätter upp den behärskat. Det är just det här som är iskallt. I vanliga fall lägger hockeyspelaren ner pucken i sarghörnet här. Men Jörgen Jönsson...
Ja, då har vi sista momentet kvar i Hockeypuls podcast med Jörgen Jönsson. Det har blivit mycket tränarsnack och filosofiska frågor och men en del också om din spelarkarriär, men det kanske är så att vi tassar lite tillbaka på den ännu mer här under faktarutan, men är du redo för den?
Vi får väl se.
Ja,
jag gör mitt bästa.
Samma svar som under Max Pult där också. Får se vad som kommer.
Ja.
Smeknamn?
Jag brukar säga JJ. Nu är jag i Schweiz så det är ganska svårt ibland med engelska uttal och sådär, så JJ funkar länge.
Du känns ju inte som en jögga.
Nej, men det är jag för vissa.
Okay.
Ja, mer för de norrländska vännerna jag har, Jögga, än för de hemma vid. Men Jögga går och JJ och alla möjliga går faktiskt.
Kanske jag ska, eftersom jag har norrländskt blod i mig så kanske jag ska börja köra Jögga också.
Ja, men det låter rätt fint.
Faktiskt. Ålder?
49.
Mm-hmm. Pusha femman och nollan där. Är det någonting som känns inombord att dit vill jag inte eller... Är det någonting som bara känns härligt och att du blir mer erfaren och berikad för varje dag som går?
Ja, men det är nog en mix. Ja. Jag tror det är en mix av känslor. Jag ser inte det som något hinder. Det kommer aldrig att hindra mig något då, och det kommer inte att förändra mig något. Men jag vet ju också att jag blir äldre och klokare. Så att, ja. Snart är det där.
Fordon?
Just nu kör jag runt i en Skoda.
Ja, jag såg på parkeringen här efter matchen mot Fribourg-Gotteron att Det var, jag har aldrig sett så många skådarbilar. Det måste ju vara att klubben tillhandahåller dem till alla spelare och ledare, va?
Ja, vi har ju såklart samarbetsavtal och jag kör runt i en Skoda tack vare att klubben har det samarbetsavtalet. Men jag tror att det är ganska populär bil nere. Sen i Davos så finns det ganska många Porsche och Tesla och Bugatti och det kommer många fina bilar körandes på gatan. Men det, den bilen har inte jag. Jag kör en Skoda.
Hur ofta åker du hem? Hur till, ofta hinner man hem?
Till Sverige är ingenting.
Ja, det är ingenting alls?
Nej.
Okej. Okay.
Jag ska vara hemma vid jul ett dygn.
Ett dygn?
Ja, ja.
Oj, för det är Spengler Cup och allting då också.
Ja, vi spelar match. Vi spelar match den 23. Matchen börjar 19:45. Så det är svårt att hinna hem då.
Alltså, jag vill inte tala för dig. Jag kan ju bara gå till mig själv personligen. För man kan bara uttrycka sina egna känslor. Man vill inte liksom påkalla dem på någon annan. Men att vara ifrån sina nära så länge. Alltså det måste vara påfrestande.
Jo, men det är det ju. Det är ju en anledning till att man liksom inte kan göra det här för evigt. Det finns ju inte en chans. Nu har familjen varit nere och hälsat på. Det var jättekul. Och det kommer lite, ja, mina föräldrar kommer komma ner och mina döttrar kommer att resa lite extra mycket och sådär. Frugan är hemma och jobbar och sådär. Så det kommer ju besök. Men visst är det väl tråkigt och ensamt ganska ofta, absolut.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja, absolut.
Det gör man ju som tränare utomlands kan jag tänka mig.
Ja.
Här i Schweiz.
Ja, men det gör man. Jo, det gör
jag. Ja. Under spelarkarriären då? Du var ju Färjestad under 15 säsonger, vi säger något sånt. Mm. Ja. Det var aldrig aktuellt att flytta utomlands som spelare förutom det där NHL-året?
Nej, eller ja, både och. Först var det ju Färjestad för hela slanten. Liksom. Då fanns det ju inget annat på bordet någonstans. Sen så dök NHL upp. Men det dröjde ju innan jag kom till NHL. Men det blev ju mitt mål. Liksom. Så då jag jagade det ganska hårt och då ville jag inte vara någon annanstans heller. Och sen kom jag, upplevde jag det och flyttade hem och då så tänkte jag att nej, men nu har jag varit utomlands, nu ska jag vara i Sverige ett tag. Men då dök det väl upp några erbjudanden bland annat från Schweiz och sådär. Men då lockades jag inte av det längre, utan då ville jag vara hemma i Sverige där jag trivs bäst.
Jag tänker, KL startade upp på allvar där i slutet av 00-talet eller mitten av 00-talet. De måste ju också ha varit på det med tanke på att du var en toppcenter i Europa.
Jag var ganska tydlig med att dit ville jag inte.
Okej. Trots att det är enorma pengar där också.
Ja, men det precis. Men det tilltalar mig inte.
Så det har aldrig varit en drivkraft just de där ekonomiska medlen?
Nej, det har jag varit kvar i NHL. Hur lätt som helst. Ja. Jag åkte därifrån med ett treårsavtal med bra pengar som jag tackade nej till. Så att det är klart man kan göra massor med pengar, absolut, men det har inte drivit mig och det har inte varit avgörande för att jag ska må bättre, utan jag har mer känt vad mår jag bäst av liksom.
Islanders och Anaheim under det året,
ja.
Varför blev du inte kvar? För du har ju rätt fina siffror där. Islanders är ett bottenlag, gick riktigt tungt också, men du presterade ändå, så du hade ju kunnat vara kvar.
Ja, men som jag sa, jag åkte därifrån med treårsavtal från Anaheim. Så de ville ha mig kvar. Men där och då så valde jag mer att prioritera mitt och familjens välmående än att liksom fortsätta den drömmen. Ja.
Så det var aldrig aktuellt med en återkomst under de där åren?
Nej,
eller?
Blev aldrig det sen. Nej, det kom någon fråga året efter också. Så där, men då kände jag att nej, nu mår jag bra och nu mår vi bra tillsammans. Och då tyckte jag att jag vill inte riska det igen liksom.
Känner du en stolthet över det där året eller känner du en besvikelse att det inte blev fler säsonger där borta?
Nej, men jag kommer därifrån med hedern i behåll. Absolut. Jag tycker som du själv sa, siffrorna är helt okej. De är inte på något sätt dominanta, men de är helt okej siffror. Jag spelade alla spelformer. Klubben jag var i ville behålla mig. Så att på något sätt så kände jag att det var en... Jag gjorde bra ifrån mig.
Din favoritplats?
Ja, men det är väl hemma liksom, där familjen är på något vis. Sen har jag familj i Ängelholm, mamma, pappa och min bror och min fru och sin familj i Ängelholm. Min närmsta familj är ju hemma i Karlstad just nu. Men bara de är runt mig, så är jag på min favoritplats.
Hur tungt kommer det vara i ditt framtida beslut om vilken klubb du ska träna?
Nej, men det kommer vara en bidragande faktor, absolut. Det gäller att plussa ihop allting och se var man hamnar, vilken slutsumman blir. Liksom. Är det värt det här eller är det inte värt det där? Liksom. Nu har jag skrivit 2 år i Schweiz. Men det var ju ett gemensamt beslut. Så att det är ju, då får man ju gå ur det och sen får man se vad nästa sak kan ge. Liksom. Men givetvis är familjen en viktig del i beslutet.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, men det är ju nu det idag ju.
Okej, som spelare då?
Ja, men det är ju det som är så kul. Liksom. Jag förstår ju varför vi gör den här podden. Liksom. Men det är ju, jag slutade 2009, så det är 12 år sedan. Liksom. Det har runnit mycket vatten under broarna och sådär. Men,
ja, men du är en ikon i svensk hockey. Det är jättemånga som vill lyssna
ja,
på dig.
Ja, men absolut. Och jag är jättestolt över det och glad. Och jag fattar ju liksom, jag förstod frågan och jag var lite ironisk. Jag ser mig själv som hockeytränare nu. Och jag blir bättre och bättre som det. Och därför så är jag på toppen av den karriären. Men min aktiva ishockeykarriär så var jag väl på toppen när jag var strax över 30, skulle jag säga. Inte fysiskt på toppen, men med all erfarenhet och all kunskap som jag hade byggt upp och det jag levererade då, det var nog det bästa jag gjort.
Så vi snackar NHL-åren där direkt efter fram mot OS 2006?
Ja, men fram däremot liksom. Ja, absolut. Det skulle jag säga.
Just att vinna SM-guld, VM-guld och OS-guld samma säsong. Mm. Ingen spelare har gjort det.
Nej.
Ja, det. Känner du stolt över den bedriften?
Jättestolt.
Mm. Mer än många andra bedrifter kan jag tänka mig.
Nej, jag vill inte rangordna dem. Nej, okay. Men jag är jättestolt. Jag inser hur privilegierad jag varit. Och jag har alltid sagt att vilken tur jag hade. Men nu när man är tränare och ju äldre man blir så inser man att någonstans bidrar man ju också. Med mycket eller med lite. Men man bidrar ju också. Man har inte bara tur. För att då skulle ju alla vunnit oftare. Så att jag har... Men då tycker jag nog ändå någonstans där att jag var på toppen av min liksom, karriär. Jag kunde anpassa min roll i OS-laget till exempel. Så hade, hade jag ju en helt annan roll än vad jag hade i Färjestad till exempel. Det fanns ju inte på världskartan att de två rollerna ens i närheten av varandra. I OS så var det ju mer eller bara försvarsspel. Döda utvisningar, göra allt det där andra som inte får så mycket uppmärksamhet liksom. Och det var superfine liksom. Jag var jättestolt att få med det laget. Det var jättekul.
Koivu lägger upp Lutfiskott Finland, Nominen, 20 sekunder kvar. Lundqvist gör en räddning som inte går att göra. Koivu upp på blå, Lutfiskott utanför och returen undan Sverige. Finland ligger på i offensiv zon. Sverige tar pucken, bakom buren får inte tag på den. 10 sekunder kvar, Finland har sista chansen. Nominen mot backläge, skott kommer.
Bravo, bravo, bravo.
Sverige vinner, OS-guld. Vilken räddning av Henrik Lundqvist. Det är helt otroligt. Lundqvist är hjälten, Lidströms raket och Sverige är olympiska mästare. Men vilken räddning han gjorde, Lundqvist! Det är helt otroligt.
Jag tycker det pratas för lite om det under din spelarkarriär eller i efterhand också. Att förmågan att förändra sig själv som spelare, för det är inte speciellt många som klarar av det. Vad tror du var inom dig och de egenskaper och verktyg du har i din låda som gjorde att du kunde vara så flexibel?
Jag är ganska prestigelös tycker jag. Jag har inga problem att acceptera den rollen. Det vet jag. Det finns ju spelare som inte vill vara med om man inte får den rollen man vill ha. Liksom. Jag har inga problem med det. Sen så, ja, men för mig det handlade mycket om att tävla. Jag är en tävlingsmänniska och att få vara med på den högsta nivån och tävla och försöka bidra till att laget ska vinna, det triggar mig jäkligt mycket. Och ibland behövs det någon som liksom kliver fram och är den avgörande faktorn offensivt. Ibland behövs det någon som kan vara skillnaden defensivt att inte släppa in en puck. Men allt det där bakas ju ner i drivet och jakten i framgång och tävlandet. Liksom. Det där. Jag trivs i den miljön.
Per Jonsson var en av mina första gäster i den här podden. Guldtränaren 2006. Han pratade om hur imponerad han var av dels vilken spelare men även vilken ledare du var i Färjestad. Och hur du efter OS kom tillbaka och hur du slog passningar och betedde dig på träningar och liksom kvaliteten du höll jämnt och ständigt. Det var en otroligt stor anledning till att ni kunde gå hela vägen den säsongen. Kände du att att du fick tampas med de bästa i OS och var i landslaget mycket, att det gjorde att du också kunde komma på en helt annan platå i SHL och Elitserien?
Nej, eller menar du att jag liksom skulle vara...
Ja, men du fick tampas mot de bästa.
Mm.
Och sen då kanske gå tillbaka till Elitserien där det var lite lägre nivå på spelarna. Mm. Vilket gjorde att du var van vid det från landslaget. Och du kunde prestera på den nivån som gjorde att du också då kanske var bättre än många andra i Elitserien på den tiden. Ja,
men det var ju såklart en av fördelarna med att spela i landslaget. Det var ju att tempot är högre, du tävlar mot mer kvalificerad motstånd i varje sekund. Och det kräver ju mer av dig och det utvecklar ju dig. Och då på det sättet blir du utvecklad, alltså du utvecklas ju mer. Och då när man kommer tillbaka till en bra nivå, men inte lika bra nivå. Liksom det är ju ändå kvalitetsskillnad på landslag och SHL. Och där har klart man har en fördel, absolut. Det upplevde jag ju jättemycket när jag kom hem från Nordamerika. Det här fysiska spelet som är i Nordamerika, som det kändes ju som om man hade massor av tid och 3 meter till närmsta motståndare i svenska ligan jämfört med NHL. Liksom. Så att första månaderna så där var ju rena... Men det var ju enkelt i det att man kände sig jäkligt trygg och hantera pucken och spela spelet. Liksom. Men det där försvinner efterhand också. Man, till sist hamnar man på den nivån man är på. Liksom. Men ja, absolut. Tillbaka till Perra, så ja, absolut. Ibland så slog jag lite hårdare passningar än vad man hade behövt göra. Ibland så åkte jag lite fortare än vad man hade behövt göra för att visa medspelarna också att hej, vi måste upp. Liksom. Det finns mer att ta av här. Så att det är ju också en egenskap att driva medspelare, absolut.
Tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna, och någonting som jag slås av när man tittar på din karriär, det var att när du väl började vinna så slutar du aldrig med det. Alltså jag tänker, du går upp med Rögle 92. Sen är det OS-guld och SM-guld. Och då är du 23 år gammal. Vunnit typ allt egentligen. Och sen fortsätter du ju bara på löpande band fram till 2009 när du lägger av och får den där grädden på moset avslutningen.
Jag får börja med en klassiker ändå. Hur känns det?
Ja, det känns fantastiskt.
Du, inför det här gänget och får vinna detta. Är det här det drömslutet som du hade hoppats på?
Absolut. Det är klart. Jag har gått bra hela slutspelet för vår kedja. Vi har haft en superfantastisk grupp som har kämpat för det här. Och en förlust i slutspelet, det säger allt. Man kan inte få en bättre avslutning än så här. Nej, det är underbart.
Borde du beskriva när du sätter in det i sammanhang hur stort ögonblicket är?
Nej, men det... Idag kändes det att det var sista matchen innan matchen. Ja, det var lite vemodigt. Jag hade superstor tro på gruppen att vi skulle vinna. Och liksom... Ja, 20 minuter kvar, vi ledde med 2-1 och satt där inne och tänkte det här är sista 20 minuterna av min karriär, och det kändes fantastiskt att det blev så.
Du såg väldigt fokuserad ut hela matchen igenom, även pauser och liknande.
Ja, det har varit. Jag har försökt att jobba stenhårt med det, och jag tycker gruppen har gjort det också jättebra. Vi har varit det bättre laget hela vägen, och jag tycker vi är så jäkla värdiga att vinna, så det är inte sant.
Vad känner du inför de här fansen här inne?
Ja, men de är grymma. Jag vet inte hur många matcher vi har hemma nu i rad, men det är de är ju del i det här. Likaväl som det är 25 killar som har kämpat för det, så det är vi tillsammans här som har vunnit, absolut.
Hur mycket kommer du att sakna det här?
Jag vet inte, men det blir nog väldigt mycket.
Och det pratas mycket om att så här, man måste förlora och sedan lära sig att vinna. Ibland undrar jag om det är lite överskattat, att egentligen så kanske man bara ska börja vinna för att komma in i de vanorna.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tänker nog att du har rätt. Det är lättare, tror jag, att vinna när man har vunnit en gång. Lite lättare att förstå hur pass mycket man måste offra. Lite lättare att mentalt förbereda sig på den uppoffringen som man måste göra. Jag tyckte det var så fascinerande. Jag läste Wayne Gretzkys självbiografi. Nu är det ju väldigt många år sedan. Men de förlorade ju några Stanley Cup-finaler också i början innan de började vinna jättemycket. Och då beskriver han ju det som i sin bok att han kom ju på vad skillnaden var, för att de som hade vunnit, de orkade inte fira nästan, för de satt med isblåsor och var sönderslagna och hade offrat allt. Det är en överdrift, det vet jag, för de firar också. Men just det där att förstå hur mycket mer man måste ge för att vinna än att bara vara nära. Det tror jag många underskattar, och det är lättare att fatta när man har vunnit. Liksom.
2 OS-guld, 2 VM-guld, 5 SM-guld. Blev du aldrig mätt på framgång?
Nej.
Du kan aldrig få för mycket av det alltså?
Nej.
Okej. Okay. För vi säger sen när man har nått dit så då känner man, då kan man slappna av och så, jag har gjort det.
Det är en sån himla mix och kompott av känslor. Lite olika landslag, för då träffas man under kortare stund och det är liksom, man blir på något sätt utvald att få chansen. Och så lyckas man då och det är jäkligt kul. Liksom. Det är absolut en superstolthet. I klubblaget är det lite annorlunda. Det är klart att man är utvald så sätt att man är med i truppen, men kanske inte utvald på samma kriterier. Man har olika kvaliteter i ett klubblag. Vissa får acceptera att ha lite betalt och en liten roll. Det, så är det ju inte i ett landslag. Liksom. Där tar man de bästa på varje position och så spelar det ingen roll hur varifrån de kommer. Liksom. Men här bygger man ju upp en grupp liksom, i klubblaget och det är jävligt häftigt liksom, att var med om det. Och första gången så var jag nog ganska omedveten om vad alla andra kände och tyckte. Och jag firade deluxe så mycket jag bara kunde. Det var så himla kul. Men sen så fick jag vara med och vinna flera gånger. Och då blev jag mer uppmärksam på vad andra också uppskattade. Så som jag minns första. Deras första var så jäkla kul att se. Liksom. De var så i sin egen värld och bara bubbla runt och liksom så lyckliga liksom. Och då, det var superhärliga känslor också, fast det var mindre liksom, mindre för mig, jag blev mer glad för deras skull liksom.
Så ju äldre du blev, ju mer vill du vinna för andra än dig själv?
Ja, men, ja, jag ville vinna för mig själv, jo, absolut, men en del i uppskattningen efter varför jag fortfarande uppskattar att vinna, det är att se alla lagkamraters glädje också. Inte bara känna min egen glädje utan se hur andra får vara med om det som jag har upplevt så många gånger. Det är kul.
Färjestad 95-09. När man tittar på era, ja, dels alla mästerskap ni vinner, men också grundserietabellsplaceringarna. Så ni är i princip alltid 1-4. Ni är 7 en säsong tror jag. Att kunna vara på den extremt höga nivån under 1,5 decennium. Vad skulle du säga var det viktigaste bakom det? Förutom att ni hade duktiga spelare och bra tränare. Men det måste ha funnits något annat där också.
Jo, men det fanns det. Det var en väldigt hög kravbild. Absolut. Spelare kom och gick. Alla passade inte in i den här miljön. Den kan vara ganska, jag skulle säga hård för vissa spelare. Det tror jag nog att de uppfattade.
Vad är hårt? Alltså man ska förstå.
Ja, men hård är ju press. Hård är en förväntan av att alltid leverera. Hård är, gör du inte det så får du höra det. Hård är också att man ibland säger saker till varandra som liksom kanske är liksom, men jag gjorde mitt bästa, men då måste du göra mer. Och det är ganska tufft att höra det liksom. Men det driver ju också på. Det driver ju också dig framåt och det driver ju också resultatet. Men jag tycker vi i alla år så pratar vi väl mest om prestation. Att prestationen var inte tillräckligt bra, fast att man vann med 5-2 så var inte prestationen tillräckligt bra för att ligga i topp över tid. Utan man kan förlora med 5-2 och prestationen kan vara fantastisk. Men den dagen var det inte menat att vi skulle vinna liksom. Och så kan man vinna med 5-2 och prestationen kan vara under förväntad. Och då tror jag att vi var väldigt duktiga på att identifiera det. Att den här prestationen är inte tillräckligt bra. Så att, det är väl där någonstans man hamnar. Att prestationen, kravbilden var hög. Liksom.
Din största motgång?
Ja, som aktiv spelare så det svider ju oavsett vilken nivå man förlorar på eller när man förlorar den sista matchen för säsongen och sådär. Och det var väl ändå någonstans när jag kom till Färjestad så skulle vi förlora i semifinalen mot Luleå. Och det sved. Det var nog en sån motgång. Men sen, och det är klubblagsnivå och sen i landslagsnivå så absolut är det ju när man förlorar mot Vitryssland i kvartsfinalen 2002. Den är ju brutal på många sätt eftersom förväntan var så himla himla hög och behandlingen av laget och individuella spelare är ju under all kritik liksom från många. Det svider som tusan. Så att, det är den största besvikelsen absolut som aktiv. Som tränare eller ledare.
Men, om vi bara stannar kvar lite där. Ja. När du säger många kring 0-2 där, vilka tänker du på då?
Ja, men människor. Ja. Liksom att lasta en enskild spelare i en lagidrott, Tommy Salo, typ för att vi åkte ut i en turnering. Det är ju helt felaktigt liksom. Det han fick genomgå och fortfarande få påminnas om, det är ju helt fel liksom. Det borde vara hela laget som skulle stå där med en större portion av skammen. Vi skämdes allihopa. Men mycket fokuserades ju på honom för att han är målvakt och släppte in det här skottet liksom. Men liksom svarta tidningsrubriker och människor som buar till och med på SL-nivå när jag kom hem. Man buar när man rör pucken liksom, för att de tycker att man hade gjort något jättedåligt i Salt Lake City på andra sidan jordklotet liksom. Vi gjorde vårt bästa. Inte tillräckligt bra. Inte på långa vägar, men vi gjorde vårt bästa och prestationen var, jag pratade om det innan, prestationen var alldeles för dålig. Det är absolut ingen ursäkt. Men vi gav ju inte upp och sket i det och valde att förlora mot Vitryssland. Jag minns väl, vi kom hem, vi spelade bortamatch i SHL, det hette ju Elitserien på den tiden. Klubben vi skulle möta, jag behöver inte nämna den, hade jubileum och jag som lagkapten i Färjestad skulle räcka över en blombukett till mottagande klubb då. Vi var på bortaplan. Och när jag då liksom åker fram och ska lämna över den här blombuketten i deras hyllning av sin egen historia, då liksom ska hela publiken markera att okej, du förlorade kvartsfinalen för en stund sedan. Vi buar åt dig liksom. Det är så här, är man förtjänt av det egentligen? Alltså då tycker jag att det har gått för långt. För att
och varför rikta fokus åt det hållet under en sån celeber
stund? Ja, men det var det jag menar, den situationen där och då, det var ju bara hyllning till hemmaklubben.
Och lycka egentligen.
Och lycka för dem. Så att, ja, vi behöver inte göra någon lång grej av det där. Jag tycker det är tråkigt att prata om det, men det är min största besvikelse. Fast
den mänskliga mentaliteten är ju väldigt intressant att prata om i det där läget. Varför man väljer att gå det där rent fokusmässigt. Men som du säger, vi behöver inte stanna kvar
vid det. Vi ska ändå komma ihåg att det var typ före sociala mediers tid. Så att den andra delen av det här ordet, sociala medier, det var ju de som styrde mycket, medierna. Så att det är där debatten, tycker jag, helt sköts helt fel. För att alla, inom citationstecken, journalister hade ju en bild av att vi ska tävla om guldet och allt annat är liksom... de är inte vattenvärda. Vi kastar dem i sjön bakbundna med ett stort sänke. Liksom.
Ja, det svart-vita perspektivet på saker och ting är jag ju extremt allergisk mot. Och för att återkoppla till någonting vi pratade om tidigare, ishockey är så pass slumpartat och oförutsägbart, så man vet ju aldrig. Alltså en match kan ju tes på vilket sätt som helst och ett resultat kan ju bli någonting annat än vad prestationen har varit. Men Tommy Salo har ju varit med i den här podden och pratat om just det du nämner nu. Mm. Och han sa ju att det han är besviken över, det att det inte fanns någon stödapparat i Tre Kronor på den tiden. Att han bara skickades till NHL och sen hörde han ingenting mer och fick leva med det där. Du som har spelat i Tre Kronor, så kunde du känna dig också att det fattades någonting? Och kan du förstå Tommy i det där också?
Ja, absolut förstår jag Tommy. Vi har ju träffats efter det och absolut tycker jag att det är så himla oförtjänt. Jag säger det, jag har sagt det i alla intervjuer när jag får frågan, att det där är inte väl förtjänt alls. Det är ju ett helt hockeylag som misslyckas med att vinna mot Vitryssland. Liksom. Jag tror att absolut saknades det en stödapparat för honom. Det är ju ingen tvekan om det. Det skulle han ju fått. Om han behövde det skulle han ju haft det. Jag tror att förbundet var överraskade liksom över den kraftfulla reaktionen som blev. Ingen ursäkt alls. Det skulle man kunna lösa i alla fall. Så att, det är tråkigt att han...
Vi ser ju folk påminna om år 2002. Kanske Salos mister titt som tätt. Jag tror det var Kalle Järnkrok som sa någonting om att han gjorde en Salo. Tog upp det med Tommy och han kände att det där slog till i honom direkt. Mm. Kan vi inte komma överens på att du och jag att vi slutar referera till man gjorde en Salo?
Ja, jag har aldrig refererat
till det. Men vi kan väl säga det till alla lyssnare också. Lägg av.
Ja, jag tycker det faktiskt. Man gjorde ett stort misstag.
Ja, precis. Sen behöver man inte använda person för att beskriva det misstaget.
Det blir lätt så. Men det är roligt att använda personer när det är positiva grejer. Typ en foppastraff. Eller en Kenta Nilsson.
Precis, det blir en bra...
Känns lite roligare.
Ja, absolut. Det blir en bra brygga till nästa punkt här också. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men min tidiga barndomsideal, det var väl liksom Mats Näslund när han spelade i Montreal. Wayne Gretzky var ju världens bästa hockeyspelare, så det är klart att man inspirerades av honom också. Men med svenska matmätt så var det Mats Näslund. I Sverige, som det fanns ju inte så mycket sociala medier och möjlighet att få intryck från NHL. Så att, i Sverige var det väl Mikael Hjelm, brukar jag nämna vid namn. Jag tyckte han var en superklok, smart hockeyspelare i Modo, som jag sen fick förmånen att spela med i Rögle också. Gav mig jättemycket, superkul.
Vilka verktyg då?
Ja, men små tips på isen, hur man kan lösa problem, hur man skyddar pucken, hur man positionerar sig själv, hur man, han var en ganska lugn kille också, hur man kan använda sig liksom av att inte bli upphetsad och sådär. Så att nej, jag fick jättemycket tips av honom, jätte duktig hockeyspelare. Sen när man blir äldre och sådär, så är det klart att man liksom inspirerad av medspelare som typ Foppa och Sundin och sådär. Men då blev jag mer inspirerad av återigen deras förmåga liksom att leverera när det behövdes och sådär. Den förmågan hade väl jag också, men man kan aldrig prata om sig själv. Så jag var inspirerad av dem, hur de hanterade situationer och hur de liksom hittade kraft i det där. Att nu behövs det mer, och då kunde de göra det.
En klubb du inte gillar?
Finns det? Ens. Det är klart att man har rivaler och sådär, men någonstans utan dem, och då så säger man ju då, ja, jag gillar inte den klubben, men utan den klubben så skulle man inte ha det där härliga rivalmötet heller. Så jag tycker faktiskt inte, på det sättet finns det ingen klubb jag inte gillar. Det finns klubbar som är svårare att möta. Luleå på tidigt eller sent 90-tal var ju en bulldozermaskin liksom. De körde över allt och alla och spelade ju oerhört fysiskt. Det var ju en riktigt tuff motståndare. Sen har du Djurgården som liksom på något sätt har spelat sin järnkaminhockey i massa år liksom. Men man hamnar ofta i det här fysiska spelet, för att det är ju ingen som spelar fult liksom. Men man spelar i olika grader av fysisk hockey, och det skapar ju känslor. Så det är ju kul också.
Ja, absolut. Gällande, nu pratar de om Luleå och Djurgården, att de hade en viss speltyp eller spelsätt eller spelfilosofi, vilket ord man nu använder. Det kan jag ju tycka att idag så spektrumet av olikheter på lagen i SHL och i Hockeyallsvenskan är inte speciellt stort som det var på 90- och 00-talet. Hur kommer vi tillbaka till det där, för att man ska säga, just det där är HV71, just det där är Timrå. Alltså, så man känner en identifikation från supporter och journalist och sponsorhåll.
Mm.
Eller och spelare och tränare, man kan ju väva in allt här.
Ja, men jag håller med dig att det har ju blivit en lite grå massa av, nej, grå är den inte, den skiner ju. Men ja, det är en kul sport. Men alltså det är samma sport vilket lag som man spelar. Det blir i princip samma grej hela tiden. Det upplever jag som väldigt annorlunda här i Schweiz. Här är det extremt olika motståndare med olika filosofier typ till varje match. Det finns ju nästan inte något lag som spelar lika. Det finns ju lag här nere som spelar man-man över hela banan. Det har jag varken förr eller senare varit med om liksom. Så att det är väldigt annorlunda, och
det är en tränare som har försökt i SHL, Larry Uras i Modo. Han körde det systemet faktiskt. Ja. Han fick 9 matcher, tror jag.
Ja,
så att det funkar inte.
Nej. Det tror jag är svårt. Man mot man tror jag inte att mina lag ska spela.
Men någonting här nere i Schweiz som det snackas lite om, det är att rinkarna är olika storlekar på, som jag förstått i alla fall. Nu kanske den som berättade det för mig ljög, men om vi utgår ifrån det i alla fall. Det hade jag gärna sett i svensk ishockey. Att man som klubb hade kunnat anpassa det där utifrån, ja, men hur man vill att sitt lag ska spela och vilka spelare man värvar. Och även vilket DNA man ska ha som förening. Sen förstår jag att det är svårt att bygga om arenor och så vidare. Men det hade varit uppfriskande, tycker jag.
Ja, men där finns en poäng. Jag vet inte om du har rätt när det gäller schweiziska måtterna, men jag vet i alla fall att i Finland finns det olika, eller är det väldigt mycket olika mått, och vissa klubbar har väldigt små rinkar. Ja, det tycker jag är en spännande idé, Adam, att du, för att det finns ju lag som skulle absolut kunna spela ännu mer fysiskt om de hade en mindre rink, och på så sätt sätta ännu mer karaktär på sitt hemmaspel. Ja.
Och att som support, jag utgår från det hela tiden, att när jag går till hallen, vilket lag ska jag få se?
Ja.
Och har man ett tydligare ID på det utifrån hur man bygger klubben, ja, men kanske inte bara med rinken, men hur man sätter upp truppen, så tror jag det är lättare att få trogna supportrar som återkommer hela tiden, för man vet vad som förväntas. Då återkommer vi igen till det du har pratat om tidigare, att veta sina begränsningar och allting, att det finns en trygghet i det helt enkelt.
Så är det lite grann. Det där är ju en spännande tanke.
Ska vi ta vidare den till
förbundet? Nej, men jag gillar tanken absolut, för jag tycker när jag sitter och tittar nu på SHL hockey, när jag sitter i Schweiz och tittar, så är den ju likriktad i väldigt mycket, och det är enskilda prestationer som gör att det är skillnad mellan olika lag kanske, eller nu hårdrar jag det. Det är inte så, jag vet att det är andra skillnader, men det ser ju väldigt lika ut vilken match man än bläddrar runt på de här tv-kanalerna. Så att, ja.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen.
Det är väl, det handlar väl om hårfärg typ eller någonting liksom.
Okej, det var så banalt.
Eller håret eller, ja, men du vet, i stridens hetta så säger folk saker och ting. Det hörde jag nog oftast. Från publiken var det nog mer att jag var bög eller homosexuell.
Hörde du det alltså?
Ja, men det var lite annan publikkultur på den tiden.
Ja, det var mer okej att använda sig av sådana uttryck än vad det är idag.
Jag tror att det mer var så, ja.
Hur kände du själv när du fick höra den typen av saker både ute på isen och supportrar?
Nej, men det där bryr man sig inte om.
Det bara rinner av en.
Ja, nej, de är ju ute och cyklar.
Ja.
Men det var ju ingen, det var ingen gynnsam miljö nu om vi pratar modern hockey, så det är bara att det är borta. Så är det.
Ja, det är man väldigt tacksam över på alla plan.
Absolut,
faktiskt.
Att, det har ju skett förbättringar på alla plan, så det är ju bättre.
Och att det är kanske en mer human miljö nu än vad det var för 10, 15, 20 år sedan. Både supportrar och lag kan jag tänka mig.
Jo, men jag tycker supportarna i det mesta nu tycker jag är väldigt stöttande till sitt lag och mindre hata och mer stötta. Det var ju väldigt mycket både hat och nidramsor förr som är borta, tycker jag. Så det, jag tycker det är en bra miljö. Det är härlig stämning på läktarna. Och som supporter är det väl kul att gå på hockey, tänker jag. Och de stöttar sitt lag, sitt hemmalag.
Hur var språkbruket alltså på isen när du spelade? Skulle säga, det som sades på läktarna där, sades det ute på isen också, mellan varandra?
Ja, men det gjorde det säkert. Men det kanske inte rörde, det var inte samma tyngd. Då var det nog mer ett dåligt ordval man slängde ur sig. Jag tror inte på något sätt att man... Men det var ju en annan tid. Det måste man också komma ihåg. Ja. Vi sitter och intervjuas nu 2021 liksom, och det är ändå 25 år sedan liksom som vi snackar om, så att det är bra att tider och saker och ting har förändrat, tycker jag.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag tycker det skulle vara kul om det kom in fler kvinnliga coacher på ett stort perspektiv liksom i mans dominerad coachvärld liksom. Det tycker jag skulle vara kul. På det taktiska planet så jag tycker vi har kommit så långt så att det är väldigt svårt att förändra några stora saker liksom. Men jag är ju för ett starkt försvarsspel och ett bra omställningsspel. Lite grann som vi spelar i Davos här just nu. Jag gillar den typen av hockey där man håller igen på vissa saker och väntar på rätt läge, och då så lägger man all krut på det istället. Liksom. Lite, jag ska inte säga drillo. Ni kommer ihåg norska förbundskaptenen.
Jag gillar fotbollsreferenser.
Men det är en bra referens, för den förtydligar mycket att om vi inte gör mål de första sekunderna av anfallet så kommer det bli väldigt svårt att göra mål. Och så är det ju mycket i all idrott egentligen, all lagidrott. Gör du inte mål de första sekunderna i hockey eller i fotboll liksom, så har du ju, sen ska du spela possession eller vad det kallas, liksom innehavsspel sen, och det därifrån är det ju väldigt svårt att göra med.
Hur krossar vi glastaket för kvinnliga coacher? Eller kvinnor överlag i den här sporten?
Jag vet inte faktiskt, det är väl bara att uppmuntra yngre, det är liksom, vi får börja någonstans helt enkelt. Det finns ju kvinnliga coacher, men de har ju inte fått någon profil riktigt, tycker jag. Jag tycker vi borde uppmuntra fler, för att det ger ju dynamik igen i ledarstaben, i förhållningssättet till varandra, i allting, det ger ju dynamik. Det är ju det jag tycker, dynamik, det är det som skapar liksom mycket energi, det skapar utveckling, inte genom att vi är likriktade allihopa, det skapar inte lika mycket utveckling. Vi behöver ju ha olika tankesätt i samma ledarteam liksom. Och om det är en kille eller tjej, det spelar egentligen ingen roll, men det finns ju inga tjejer. Så att, jag hoppas att det dyker upp någonstans.
Ja, absolut. Vi ser att det testas på sina håll och kanter. Bern plockade in Florian Schelling förra säsongen. Hon fick inte vara kvar speciellt länge, men man ser att det öppnas upp mer och mer. Och förhoppningsvis så tänker jag att Svenska ishockeyförbundet, för vi får ju prata svensk hockey här, tänker
absolut.
Jag. Att det kanske öppnas upp fler ledarskapsutbildningar och att man riktar sig mer mot kvinnor också för att visa att de är välkomna. För här hör vi ju en av svensk hockeys största ikoner säger fler kvinnor.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt uppmuntrande. För just olikheterna berikar ju, som du är inne på.
Ja, men det är det jag tycker. Det är därför jag tycker liksom att vi... Det är så skönt att vi har lämnat en stereotyp bakom oss. Vi pratar precis om den typen av beteende. Livet förändras, samhället förändras. Men nu tycker hockeyn behöver ju följa med i den här förändringen. Så att, why not?
Ja. Det blir lite tips här, eller vi skickar den här passningen till förbundet och alla klubbar där ute att våga testa, för det är det handlar om också, att man måste våga dem ge chansen.
Ja, de måste våga ta chansen. Jag är ju ändå ytligt bekant med en pionjär, Pia Sterner, som bor utanför Karlstad, som var hockeycoach och verkligen en pionjär redan på 70-80-talet liksom. Så att det finns ju. Det finns säkert fler. Det är bara att jag har inte hört talas om dem tyvärr mer. Så att, fler Pia Sterner.
Verkligen. Ett lag du gärna vill coacha?
Ja, men det var jättekul att få chansen att coacha någon av de lagarna som man har anknytning till. Typ Rögle som är moderklubben. Färjestad där jag har spenderat hela min vuxna tid nästan. Växjö som jag hade jättehärlig relation till och fortfarande har liksom bra kontakt med många av de ledarna där. Så någon av dem skulle jag absolut skulle jag inte tacka nej till. Om
nu,
jag säger så.
Nu vet jag vad du kommer svara på den här frågan, men jag måste ställa den ändå, för det känns som att det är på något sätt det är mitt ansvar att göra. Men finns det någon kontakt med någon av de tre klubbarna om en position?
Vad menar du då? Kontakt?
Ja, men, typ så här, Jörgen, har du ett intresse av att komma till oss kanske nästa säsong eller i framtiden? Att man har etablerat någon form av...
Nej.
Okej. Okay. Då ställde jag frågan, jag fick det förväntade svaret.
Ja.
Där är du om 10 år.
Ja, men då är jag... Jag vet inte var jag är, men jag är fortfarande kvar i hockeyns värld, hoppas jag. Jag hoppas att jag är headcoach. Det är ju en dröm jag när, så att det skulle jag hoppas på. Och räcker jag inte till i den rollen så hoppas jag att någon annan skulle kunna tänka sig att ha mig som assisterande tränare. Fast man är 59 vid det laget. Så att, jag försöker inte planera så långt fram. Okay. Men det är, hockeyn hoppas jag att jag är kvar.
Då får jag staka ut din framtid här då. Att du vänder hem till svensk hockey inom 1 eller 2 år. Och så tar du ett headcoachjobb. Och så bygger du på dig den där erfarenhetsbanken som var inne på. Sen blir du förbundskapten för 3 kronor. Det hade varit någonting. Nu fick jag det sagt i alla fall.
Ja, men jag säger inte emot det. Det kan vara kul kanske.
Jörgen, en fantastiskt trevlig 90 minuter som det blev här tillsammans med dig i Davos. Jag uppskattar att jag fick tid att träffa dig och att vi fick blicka tillbaka på spelarkarriären, men även prata nutid och hur du ser på svensk hockey och internationellt också. Det var det väldigt trevligt, måste jag säga.
Tack så hemskt mycket.
Och jag hoppas att alla ni som har lyssnat på det här också tyckte om de här 90 minuterna med Jörgen Jönsson. Det kommer fler avsnitt från Hockeypuls poddfabrik framöver varje onsdag under hela säsongen 21-22. Det här var Jörgen Jönssons avsnitt. Nu säger vi tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.